Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Hej och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid Monasifi.
Och Micke.
Och vi är en programledare för detta program Samhällspulsen. Idag har vi en gäst med en historia som många kan inspireras av. Rose Sarimi, en journalist, dokumentärfilmare och ny författare. Hennes debutroman Även stenar kan gråta är en spännande kriminalroman om svek, korruption och rättvisa. Vi pratar om bokens teman, verkligheten bakom fiktion och hur Roses journalistiska bakgrund format hennes berättande. Välkommen, Rose.
Tack så mycket.
Det är spännande. Det här ska bli kul att höra. Har du någon identifikation själv med kriminalitet? Hur kom det sig att du skriver om det?
Jag har själv ingen direkt. Jag har inte uppväxt med kriminalitet runt omkring mig förutom att jag är uppväxt i Malmö.
Jag måste bara skruva på mitt dialektfilter så jag förstår allting.
Ska vi ringa tolk eller?
Det är okej.
Nej.
Tack.
Snälla.
Utanförskap och så. Nej, men jag tror de flesta 80- och 90-tals eller människor som är uppväxta under den tiden var intresserade av kriminalitet, Godfather, Scarface och allt det där. Och det har väl påverkat mig också. Har alltid haft ett intresse för det. På ett positivt och glamoröst sätt. Sen har man ju växt upp och sett hur samhället har blivit. Och för mig har det alltid varit en nyfikenhet. Varför? Och genom min journalistiska bakgrund så gav jag mig ut för att få svar på det där varför, som är väldigt, väldigt svårt att få svar.
Men var det någonting som inspirerade dig att skriva den här boken?
Det har varit väldigt mycket som har gjort att just den här storyn har kommit upp. Men skrivandet i sig har alltid varit en passion. Därför jag också blev journalist. Det har ju varit själva skrivandet i sig. Och alltid haft en dröm om att skriva böcker. Jag har ju skrivit tusentals historier, pjäser och så vidare. Men just den här storyn för mig blev lite mer uppenbar.
Men du säger att den här storyn, kommer den här berättelsen eller storyn från en verklig händelse?
Nej, det gör det inte. Utan det är helt fiction.
Okay.
Men för att jag ville ju någonstans att den här storyn som jag hade i mitt huvud skulle vara mer verklighetsbaserad. Och av den anledningen var jag tvungen och ta kontakt med människor som hade varit i den undre världen eller är, för att få en realistisk bild av det. Och bara det i sig har varit en utmaning för mig, för att många gånger skrev jag en scenario att huvudkaraktären Jane i boken som hamnar i den undre världen, hon befinner sig i olika situationer. Och så skrev jag utifrån den bilden jag hade. Och när jag väl pratade med folk så blev jag nästan utskrattad när jag läste upp det. De bara tänkte det där. Det är verkligen inte så det funkar. Så det har varit en väldigt utmanande resa, så att säga, för att förstå.
Men i tal av Jane, säger du Jane eller Jane?
Jane.
I tal av Jane, hon tvingas navigera i en farlig värld för att rent få sin man. Hur ville du skildra hennes utveckling och inre resan?
Hennes utveckling, för mig var det väldigt viktigt i den här storyn att Jane är en vanlig medelklass svensk person som aldrig har haft någonting med kriminalitet att göra. Och situationen gör att hon hamnar i det. Lite grann också att jag ville påvisa att ibland så är det faktiskt situationer som gör att vi människor måste göra de valen. Det är inte vi människor som väljer att göra det, utan ibland är det faktiskt situationer som uppstår som gör att vi får göra vissa val. Och hennes man hamnar i en svår situation, hamnar i fängelse för mord, det är korruption, och för att hon ska rädda honom så måste hon utföra vissa handlingar och hamnar i den kriminella världen.
Okej, för att rädda honom.
För att rädda honom.
Okej.
Nu får vi inte spoila hela boken.
Nej, jag försöker vara så hemlighetsfull som möjligt.
Du, en fråga. Jag kopplar det, om det som jag läser det. Även stenar kan gråta. Jag tänker på vår nästa gäst som är en tuffing inom citationstecken. Men när man skrapar lite på ytan så ser man att det är en ledsen liten pojke. Är det det som är tanken med titeln? Är det så?
Ja, det är det. Verkligen. Bra, de tuffaste har känslor. Vi är alla i grund och botten människor. Vi är alla uppbyggda av organ och känslor och så vidare.
Vi alla är fina.
Vi är alla fina.
I grunden, absolut.
Det är inte du lite impad att jag läste in det här?
Jag är väldigt impad.
Nej, men det är påtagligt. Jag vill inte nämna någon namn, men jag berättade ju för dig att inom citationstecken ytterligare en gång, de här tuffa killarna som har legat i ens knä och gråtit för vad de har gjort mot sin mamma. Jag läser in det i det här, även stenar kan gråta. Det är en vacker titel.
Mm.
Häftigt.
Mycket fint. Jag har bara forskat lite om boken, men absolut, jag kommer att läsa den 100%. Men i själva boken, det handlar om rättvisa, korruption och svek. Hur kom då för dem till dessa teman?
Jag tror att det är egentligen bara att titta ut i vårt samhälle, tyvärr. I vår värld framförallt. Med allt som sker. Både utrikes men även inne i Sverige. Så jag är inte så långt ifrån det.
Mm.
Tyvärr måste jag säga. Och det är väl lite, för min del så är det väl lite på gott och ont, för det har inspirerat mig. Men inspirerat mig på ett sätt att vi vill lyfta det.
Få ut det.
Få ut det, ja.
Mm. För det är inte, vi lever i en hel ny värld, en hel ny Sverige. Mm. Det är inte det gamla Sverige, där det inte fanns korruption på 80-talet, 90-talet, eller man hörde inte av det, inte som nu.
Det fanns, men ta den här, vad heter den?
Undercover.
Prostitutionsutredningen där, det var ju också, det blev ju locket på, för det dök upp massa politiker och så att det, vi har ju funnits, men inte i samma utsträckning, tror jag.
Men just nu finns en hel del korruption i samhället. Vad tror du det beror?
Jag tror det finns olika anledningar att vi är där vi är. Jag tror att vår utveckling, den tekniska utvecklingen, är en. Jag pratar ju om sociala medier, jag pratar om att vi har så till hands, världen har blivit väldigt lite, många säger att det har blivit för stort. Men vi har hela världen i handen. Jag tror att vi har tappat värderingar i samhället.
Mm, absolut.
Mellan varandra. Vi har inte den här medmänskliga. Det var så sjukt igår så gick jag på kvällen, jag var ute och promenerade och det var en äldre dam som höll på att bära någon gips... gipsvägg eller vad det var, som hon försökte få in genom porten. Och jag såg att hon stod och pratade med någon annan som var inne i huset. Eller i fastigheten. Och då går jag ju förbi. Såklart så frågar jag, tänker jag, vill hon ha hjälp?
Mm.
Så att hon försöker bära den här gipsvägg. Det är inte så jättetungt, men det såg ju ändå väldigt komplicerat.
Känns som en normal reaktion.
Så jag frågade henne, behöver du hjälp? Och hon tittar på mig, hon blev helt förvånad. Hon bara nej, och hon blev jätteglad och tackade mig jättemycket. Och så hör jag när jag går, för hon säger att hon har hjälp. Så säger hon då till den här killen, shit, det där är ju väldigt ovanligt att folk frågar om de får hjälpa en.
Mm.
Och jag blev så ledsen. Jag tänker inte det är det normalaste.
Det är vanliga, exakt. Ja.
Att man frågar om din medmänniska behöver hjälp och inte bara går förbi. Och är det så idag att man bara går förbi, så är det sorgligt. Då har vi tappat värderingarna till varandra.
Jag får än en gång citera Mohammed Dali, som sa att hjälpa andra människor är priset vi betalar för våran plats här på jorden.
Mm.
Det känns så. Mm. Det måste vara så. Man måste hjälpa varandra. Annars så är vi liksom...
Det är precis som du säger samtidigt, att lyfta andra människor, det är att lyfta sig själv.
Mm.
Och det är inte många som tänker så. Jag personligen, jag kan inte bara gå förbi och titta åt andra hållet. No way. Jag ska hjälpa till. Jag ska ingripa. Jag ska säga stopp. Men det är jättemånga som är rädda. De bara tittar åt andra hållet och skiter i och säger det är inte jag. Det är
men,
inte.
Men många gör också med en kamera i handen, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Det tas bilder på när man hjälper en hemlös eller vad det nu kan vara. Det äcklar mig. Det är sådana riktiga psykopattendenser. Mm. Va?
Eller om det är någon som har varit med någon olycka eller någonting, istället för att ingripa, ringa 112 och hjälpa till och stödja och vara där. Nej, man tar sin kamera och börjar filma och så lägger ut det på social media.
Mm.
Så det är helt sjukt hur samhället ser ut. Men, själva
men vi är samhället. Så det är vi som måste ändra det. Det går inte att bara peka och säga, titta på samhället. Vad är det här för något?
Men sen får vi inte heller glömma att många kanske också blivit svikna. Många kanske också har fått, liksom, blivit sårade. Och att det blir en skydd, ett sätt att skydda sig själv. Att inte fråga, att inte hjälpa till, att inte ställa upp för att man har blivit besviken.
Ja.
Fast då är man en fegis.
Mm.
Man ska aldrig ge upp att vara en fin och bra människa, tycker jag. Mm. Men i din bok har du haft Belgrad som en central plats i boken. Mm. Vad är det som fick dig att välja just den miljön?
Mm. Min sambo är serb, så jag och familjen har...
Hej sambon, vi hälsar från Tyresö. Hej, hej.
Tjena bratte.
Så vi har åkt mycket till Belgrad.
Okay.
En favoritstad för mig. Mm. Jag älskar Belgrad. Jag älskar Belgrad av den anledningen. Jag tror det beskrivs, det var någon läsare som skrev till mig, det märks att du gillar Belgrad. Ja, absolut. Det är en stad för mig som skildrar det nya och det gamla. Och det är vackert. Det är vackert att se de här gamla vita som har en gång i tiden varit vit och blivit grått av allt som har varit. Men också det nya, det moderna som dyker upp.
Men här blir jag lite ledsen här. För att när vi satt och fikade, då sa Marokko. Marrakesh.
Marrakesh
favorit. Nu blir Belgrad.
Favoritlandet.
Bestäm dig snälla. Alltså. Jag var glad nu.
Ja, det ska det inte vara.
Ja, jag går hem.
Nej, Marrakesh är verkligen favoritlandet. Jag vill utforska Marrakesh.
Säg till när du vill så absolut, fixar jag allt för hela familjen. Absolut. Du är jättevälkommen till Marrakesh. Men jag tänkte kolla med dig. Vad är kopplingen mellan bokens tema skulle jag säga och dagens samhälle?
Det är ju den kriminella världen som tyvärr bara känns som tar över i vårt samhälle idag.
Mm.
Jag vet att, jag tror det var en viss tidpunkt för mig som gjorde att jag blev ännu mer nyfiken på vad som händer ute i samhället. Det var efter det här Caroline-mordet som var i Malmö.
Ja,
innan dess, som sagt jag är från Malmö, innan dess så kändes det som att det fanns kriminella. Det fanns Elfa-gänget och det fanns Jugga-maffian, det fanns dem, det fanns dem och så vidare. Men de skötte sitt liksom. Det fanns en
heder,
exakt, rätt ord. Det fanns oskrivna regler som man följde, men sen har det förändrats. Och jag tror att efter Carolina, förlåt om jag säger fel, men mordet, så tror jag för mig blev det en förändring. Mm. Herregud, de här hederna, de här oskrivna reglerna, de finns inte längre. Utan här är det ett barn och här är en kvinna som inte är involverad i den kriminella världen. Men man bryr sig inte.
Men det här kriminella världen, jag satt och pratade med en kompis om det här, hur det har gått som inflation i hur man uppfattar saker som händer. Och då var det bland annat då de här skjutningarna som är, och nu, jag kommer ihåg när de sköt folk i Stockholm för 30 år sedan, hur folk reagerar och så här, wow, mitt i stan och herregud, och nu tittar folk bara, är det i min kommun? Nej, då så, skitsamma.
Mm.
Vilket också gör att det blir som folk liksom klumpar ihop sig i sin lilla cirkel. Och så skiter man alla andra. Jaha, men det är de i Rinkeby eller Tensta eller vad det nu är för något. Det är som det är.
Mm.
Det tycker jag är riktigt obehagligt. Mm. Att folk blir lite blasé sådär. Mm. Och sen också det här, vad fan är samhället på väg, och så alla pekar utåt.
Mm.
Gör någonting du. Liksom, få ärslet ur vagnen och gör någonting. Försök att förhindra. Då händer det här i Skärholmen. En kille som går in för att han ska hjälpa till eller få stopp på någonting och bli skjuten i skallen. Mm. Så att nu kan alla peka åt det och säga, titta hur det går. Och så har man på något sätt, ja.
Man backar.
Jag kan inte ens om jag vill, för jag vågar inte.
Jag tror det handlar väldigt mycket om det, att man inte vågar. Jag tror att just nu så är den så pass okontrollerad, så att det är bara en politisk fråga.
Mm. Det är sant. Men vad tror du, vad är det som har hänt i samhället så att det blir som det är idag?
Jag tror att det är väldigt mycket olika saker. Vi har en regering som vill dela på oss människor,
det
tror
har,
jag.
Det har de lyckats faktiskt.
Det har de lyckats med. Svenskar splittra på oss, svenskar och invandrare. Hela världen har blivit att man vill dela på alla olika. Någonstans så måste vi också gå tillbaka till oss själva. Jag gillar det du säger, vi har alla ansvar. Att gå tillbaka till sig själva. Så, men herregud, vi är alla först och främst människor. Vi är alla människor med åsikter, ideologier och så vidare. Kan vi inte bara respektera det? Jag behöver inte vara bättre än någon annan. Någon annan behöver inte vara bättre än mig. Vi kan vara tillsammans. Men allting i vår värld handlar om vilken land du kommer ifrån, vilken religion du har, vad har alltid du för hudfärg, vad har du för hårfärg och så vidare och så vidare och så vidare.
Och det handlar till mig ibland när man går någonstans på något möte eller sitter, då frågar man vem är du eller varifrån kommer du? Jag säger, jag är svensk. Och då frågar man alltid, nej, svensk? Vad sa du, svensk? Man förväntar sig något annat, trots att man har bott här eller nästan vuxen här, kan man säga, mer än 30 år, 35 år. Och då undrar man, när ska man bli svensk?
Mm.
Och sen sitter politiker och splittrar på oss, vi och ni, för att de är okunniga, de kan inte lösa de problem vi har. Och sen, vad är vi och vad är ni? Det är helt sjukt. Så.
Men där säger du också någonting som är väldigt intressant, att ja, men när kan jag bli svensk? För det har jag också funderat på väldigt mycket. Jag har ju bott i Sverige sedan jag var 8-9 år, jag är 47. Så det är alltså, väldigt...
27?
27,
ja.
Så att... Så att jag tänker att, men är det så viktigt att jag ska vara svensk? Alltså, det är där jag vill vara. Det ska inte betyda någonting om jag är svensk eller iranier. Exakt. Eller om jag är amerikan eller spanjor. Det spelar ingen roll. Att det är tankesättet i grunden ska ju inte egentligen betyda någonting. Men vad jag är för sorts människa, vad har jag för personlighet? Och det ska betyda.
Exakt.
Inte vilket land jag kommer ifrån.
Och vad gör du? Vad jobbar du med?
Och någonstans så är vi ju människor. Självklart. Och vi är födda på den här världen. Sen att någon har kommit på det här att vi ska dela världen till olika länder och olika världsdelar och vi har någon religion där och så vidare. Det är någonting vi människor har skapat. Ska vi fortsätta med det? Eller ska vi inte bara gå tillbaka till att, men vänta, var? Vänta. Från första början. Jag var född i den här världen. Nu råkar jag vara född. Jag har i detta fallet. Ja. Så. Men jag är fortfarande en människa i grund och botten.
Exakt. Ja.
Och så bygga på det. Vad har jag för personlighet? Vad kan jag bidra med? Vad kan jag göra så att jag känner mig nöjd med mig själv och min relation med mig själv?
Men där, om man ser då, som när min pappa kom hit, vi pratade om det förut, han kom i 61, det var ett helt annat Sverige. De som kom hit, det var arbetskraftsinvandrare, det var italienare, juggar, österrikare, tyskar, finnarna tror jag kom lite tidigare, men de som har, ja, nu speciellt då 2015 när det var helt urskiljningslöst, kommit in i Sverige och inte blivit integrerade, det är klart som fan, man lever i utanförskap från dag ett, växer upp i en förort som Rinkeby säger vi, eller Tensta eller ja, någonting. Av, nu tar jag bara en, vi säger att det, vi tar österrikare bara för sakens skull så ingen blir kränkt. Om österrikare ser mig inte som en österrikare eftersom jag har ett svensklingande namn och kan prata svenska. Och svenskarna ser mig inte som en svensk eftersom jag är mörkhårig och har ett, heter inte Andersson i efternamn. Och då, det här var ju länge sedan, då började byggas upp sådana här pseudovärldar där man har egna regler och där man inte tillhör någon annan än just det segmentet. Blir det för komplicerat? Förstår vad jag menar?
Ja, absolut, absolut. Ja. Och det är nog så det är ju.
Och det utanförskapet, det är inte det enklaste att ta sig in ifrån. Jag menar, vem ska du övertyga? Jag kommer fortsatt, ja, nu är jag lite gråhårig, men när jag hade svart hår, vet du, när jag gjorde lumpen så skulle de göra ett tv-program om hur det var att ha ett utländskt klingande namn. Tänk att göra det nu. Vad fan, skämtar du? Det är, så att det är konstigt då när jag bodde i USA och man skulle, ja, vi tog ju det, sitta och öppna en burk surströmming. Då hade man blivit utslängd i huset. Man måste på något sätt anpassa sig dit man kommer. Men då måste man också få samma möjligheter som alla andra. För annars så blir det vi och dem.
Precis.
Ja, det är det. I mitt liv jag har lärt mig. Jag själv uppvuxen bodde som barn i en stad som heter Kenitra. Nära Rabat, huvudstad i Marokko. Och där det var en amerikansk bas. Min pappa var polis. Och i den kvarteret där vi bodde, det fanns amerikaner, militäramerikaner. Poliser, tull och så. Så det är bara uniform. Plus att det fanns judar, spanjorer och olika kulturer, olika religioner. Och vi såg aldrig färgen eller religion. Vi pratade aldrig sådana här saker. Och vi lärde oss som barn redan att alla lika värda. Och det här är på 60-talet och vi pratar Marokko, inte Sverige eller något annat som man ligger efter.
Men förlåt om jag avbryter det. I det där så måste ju alla också ha samma rättigheter och skyldigheter.
Självklart, inte bara rättigheter.
Annars blir vi och dem.
Självklart, det är våra rättigheter.
Och så funkar det inte i Sverige.
Nej, jag vet. Det är vår respekt, det är vår tolerans och allt. Och sen vi lärde oss som barn att man, när man är född, jag väljer inte min pappa eller min mamma. Jag väljer inte vilket land, vilken religion. Jag väljer inte min kropp, hur det ser ut. Jag väljer inte min formen av min kropp. Jag är bara född som en människa. Och då lärde vi oss någonting som vi borde lära i skolor. Det är att dela människor i två saker. De goda och de onda. De goda, välkommen sätta dig och prata. De onda kan vara välkommen senare, men kanske de behöver hjälp. De kommer att kräva mer tid. Och vi måste sluta med det här med vi och ni. Politik och religion och sån skit. Det enda religion jag tror på själv, jag är muslim, men enda religion jag tror på, det är att dina handlingar, det är de som är viktiga för mig. Så prata inte med mig om religion. visa den genom dina handlingar, så vet jag, du är en bra människa. Sen något annat, det skiter jag.
Fullständigt. Mm. Men vi är för många, vi gör dem. Det är bara säga Örebro-grejer.
Ja.
Vad det resulterar i.
Mm. Så att... Och sen ska de, nu ska de djupanalysera varför, nu ska det djupanalyseras varför han beskrivs på ett speciellt sätt, den här gärningsmannen. Och det handlar inte om det. Det är liksom, det är ren ilska, inte ilska. Ja, det var det säkert också, men det är ren ondska. När man går in och pepprar folk på det där sättet, det är så ont.
Mm, det gör väldigt ont. Jag såg faktiskt namnen igår. Det var någon som hade delat det på sociala medier.
Mm.
Det gör ont.
Jag såg det.
Det gör ont i magen.
Så man försöker dölja verkligheten.
Ja, men tänk bakom varje människa. Och det är samma sak med de här ungarna som blir skjutna ute i orten.
Mm.
Det är en familj som är bakom. Och har man själv barn, så tror jag smärtan skulle nog ta död på en om ens barn försvann.
Mm.
Jag tror jag skulle allvarligt talat bara falla död ner.
Självklart.
Men det har också skapat en rädsla i samhället ju.
Ja.
Både för de som bor i förorter, men också för de som inte bor i förorter. För att de som bor där är rädda att deras barn ska hamna där, och de som inte är det är rädda att deras barn ska få kontakt eller få utpressning och så vidare och så vidare. Så att det har ju blivit ett samhällsrädsla.
Ja. Det är överallt.
Överallt.
Det är överallt. Tyvärr. Det är inte bara vissa delar av stan eller av Sverige. Nu är det överallt.
Det
var överallt.
Men det måste ju också, vi brukar ju komma tillbaka till det, att det måste gå tillbaka till familjen.
Mm.
Och då måste ju alla de faktorerna finnas där. Mamma, pappa, det är inte sagt nu om man skiljer sig eller att kvinnor är mindre värda eller någonting. Men det behövs en kvinnlig och en manlig förebild. Och det behöver inte absolut vara pappa, det kan vara en idrottstränare eller någonting. Men om det är någon som fiskar upp i ett tidigt skede, någon som sitter i en stor fläskig bil med en superbabe bredvid, vem vill inte ha det så?
Absolut. Mm. Eller bara att, för nu med boken så fick jag möjligheten att träffa väldigt många och även läst, inte som du Rashid då, som kan detta innan till, men har försökt ändå, för mig innan jag började skriva boken så handlade det om att, men varför blir man kriminell?
Mm.
Alltså vad är anledningen? Och jag tror någonstans så såg jag väldigt naivt på det och försökte hitta liksom en sak som skulle leda till det och ha facit liksom.
Mm.
Men insåg också genom resans väg att herregud, här är så många olika faktorer och här är så många vilsna själar som behöver bli sedda och hörda, som egentligen lider, som behöver tillhöra någonting, som behöver känna sig viktiga i någonting. Och många gånger så missar vi de här människorna, de här barnen i samhället, som jag tror också är av olika anledningar. Alltså om de har haft en pappa som inte har varit närvarande eller dåliga familjesituationer och trauma och så vidare och så vidare och så vidare. Eller bara helt enkelt, man är ute efter att tjäna snabba cash.
Mm.
Man vill växa, man vill bli något.
Men varför vill man ha snabba cash?
Ja.
Man tror att bakom där så finns lyckan.
Precis.
Men vet du, det var intressant. Vi hade en annan gäst här.
Ja.
Vi pratade om frånvarande pappor.
Mm.
Deras gäng eller liga, det blev en liga, så hade alla frånvarande mammor och pappor som inte tog ansvar.
Mm.
Och det blev lika katastrofalt. Så att det är både mammor och pappor behövs.
Mm.
Men de kanske inte behöver vara ihop. Och som sagt, det finns positiva förebilder utanför familjen också. Men det är viktigt att ha en bra förebild.
Mm.
Otroligt viktigt. Och kommer fel förebild,
då är det kört.
Då är det kört. Ja. Så enkelt är det.
Men har våra ungdomar förebilder idag? Har de bra förebilder idag?
Nej.
Varför säger du det?
Det är precis, jag går tillbaka till Micke. När det är frånvarande pappa eller mamma, då letar barnen efter andra förebilder. Och vem träffar dem på gatan? Kriminella eller någon som inte funkar i samhället? Det blir deras förebild. Social media har spelat ett stort roll här. För att vi bombarderar barn med de här olika social media. Alltid ungdomar med flashiga pengar, bilar, tjejer, guldkedjor och allt annat. Och visar att det här är lyckan. Det här är bästa liv du kan få. Snabba cash, säger vi. Så social media har spelat stort roll och jag vet inte varför vi väntar för att kunna begränsa tillgång till social media bland annat. Tycker jag, om föräldrarna är med, släpp allt du gör. Släpp jobbet, släpp något annat. Prioritera dina barn. Byt jobb, gå och plugga något annat. Jobba 50%, en av er. Jobba 50%, ge tid. Inte grejer till barnen, inte elektronik, inte pengar, inte något annat. Jag tror vi skulle kunna lyckas mycket. Satsa på familjen, samhället, staten måste kunna satsa på familjen. Satsa på skolan, låt läraren vara en lärare och låt föräldrar vara en förälder. Och där har vi en stor lösning skulle jag säga.
Mm. Du som har läst så mycket kriminologi som jag uppfattat det varit mycket i det.
Ja.
Vad tror du är den främsta grejen vi behöver göra i samhället för att, förutom sociala medier, men sen också måste jag inflika här, du har rätt som en förälder.
Mm.
pratar jag själv som en förälder. Det är jättesvårt att få dem att sluta att titta på sociala medier. För det känns för min del och för min mans del, det känns som att vi krigar mot en hel värld där ute. Yes. För det är inte bara henne eller honom, utan det är deras vänner, det är skolan,
omgivningen,
det är hela tiden miljön och omgivningen. Och får inte hon mobilen eller har begränsningar eller de här apparna som man kan begränsa, eller har kompisen det och, sen, och så vidare. Och så vidare. Och så är det alltid någon kompis som alltid får ha allt.
Yes.
Och det är den kompisen som med stor sannolikhet kommer att spåra.
Yes, 100%.
Som inte har några tider när de ska vara hemma. Som inte har någon...
Inga regler.
Inga regler. Mm. Jag brukar säga när jag föreläser vad som behövs i ramar och kramar. Det är allt. Men det måste finnas ramar.
Mm. Tydliga.
Självklart. Problemet är att, om vi går tillbaka till din fråga, en hel del föräldrar spenderar inte ens tid med sina barn. Mm. Inga aktiviteter tillsammans. Här är telefon, här är PlayStation, här är datorn, gör vad du vill. Går de ut från skolan så går de runt centrum till exempel tills kvällen, så ringer de: ska ni inte komma eller? Det är dags att käka middag. Så de har inga koll på sina barn. Och självklart, precis som du säger, det är som ett krig, för att en hel del föräldrar har regler, har ramar och har en struktur i sitt liv, i sina dagar och så. Och på andra sidan, det finns föräldrar, de skiter totalt, inga regler, ingenting. Och sen det blir alltid den här konflikten för folk som investerar för sina barn. Ja, men han får spela hela varje dag till 10 på kvällarna. Och det stämmer att de gör det, vissa barn. Mm. Eller ja, de går ut när de vill, de gör vad de vill, de klipper sig som de vill, ja, de gör så här som de vill. Det finns alltid andra barn. Och då måste man kunna ha rätt verktyg, och det är inte vänta tills barnen är 10 eller 12. Det här är från början, man uppfostrar sina barn och förbereder dem. Självklart det kommer att bli konflikter, men om de har investerat i dem, det blir små konflikter. Har du inte investerat på dem, och det blir stora konflikter och stora konsekvenser bland annat. Det är det, så jag kan ge dig ett exempel. I början av året så jag skickade ungefär 80 mejl till olika föräldrar där mina barn går. 80 mejl. Och jag skrev 2 eller 3 sidor och förklarade hur är det viktigt att vi som föräldrar ska kunna samarbeta med skolan och förebygga det här med kriminalitet och att barn ska dras till kriminalitet och social media. Och så kanske vi skulle kunna skaffa regler tillsammans och vi alla ska jobba på och hjälpas åt och ha ett bra samarbete med skolan. 80 mejl. Vet du hur många som har svarat? Gissar du?
2
personer, exakt. Då har du 2 personer har svarat. Det betyder att de finns inte. Då satsar jag på mina barn istället. Så.
Ja, jag skickade ut till 30 såna utsatta kommuner om att jag skulle komma dit och föreläsa. Jag fick 0 svar. Och det var utsatta kommuner till kommundirektörerna. Men det finns ingen intresse.
Och det är där jag tycker vi brister väldigt mycket. För någonstans så värdesätter vi pengar och materiella saker så mycket mer än människans välmående. Mm. Och då är det inte så konstigt att vi har ett samhälle som lider, som är sjuk.
Nej. Där vi hör och pratar om ett stort problem som vi har. Och sen när tyvärr vi har lösningen, det är inte att det inte finns lösningen. Det finns lösningen. Men problemet är att när du skriver till de människorna som ska guida dig vidare, som vi ser kommunen, politiker, man får inget svar. Ja, vi ska höra av oss. Händer ingenting. Frågan, vill vi verkligen lösa det här eller vill vi bara sitta och, jag vet inte, folk är rädda att släppa sina stolar, tjocka löner, jag vet inte. Har ni någon förklaring för det? Så? Du som har varit också 10 gånger på riksdagen och inget svar.
Nej, väldigt många löften och väldigt mycket om jag ringer dig imorgon och det händer ingenting. Men på sociala medier har de här människorna tid att exponera sig själva istället för att till exempel ringa mig. Eller det finns säkert andra också som jobbar för att få stopp på det här. Men det är en prioriteringsfråga. Jag var uppe en gång med någon politiker och vi hade en bra diskussion, kändes det som. Men jag fick aldrig något svar sen efteråt. Och så kom det upp ett upplägg då att låt Sanna Marin fästar den här finska statsministern eller vad hon är för något. Och då skrev jag, det är sånt du vurmar för medan ungdomarna i ditt eget land blir ihjälskjutna. Då blev jag spärrad på hans Instagram.
Ja,
och bara den grejen att en politiker ska exponera sig på det sättet på sociala medier, det är skrämmande för mig. Jag känner som, det där är för oss vanliga tomtar som kanske vill dela med sig vad det nu är av. Men när politiker börjar börjar gå ut på sociala medier och står där lite mysiga och rufsiga i håret, säger inga namn. Så det är skrämmande. Mm. Det är obehagligt. Man är på fel nivå. Helt fel nivå.
Men du, Rose, vad hoppar du att läsarna kan ta med sig efter att ha läst Även stenar kan ni gråta?
Det finns ju olika aspekter på det. Först och främst så vill jag ju att min läsare ska tycka att det här är spännande. Där har jag också brottats väldigt mycket med att jag har haft väldigt många människor runt omkring mig som har slutat att läsa. Så när jag började skriva den här boken så tänkte jag, jag vill inte att min läsare ska lägga ifrån sig det. Okay. Så jag vill hålla det till en hög spänning hela tiden. Mm. Och av de recensionerna jag har fått hittills så verkar det som att i alla fall den biten är
bra,
på plats.
Ja. Perfekt.
Så att just när det gäller skrivandet och den förmedlande så vill jag hålla en spänning. Sen så är det klart att när jag började skriva så ville jag ha ju ett budskap med det. Min budskap i detta var ju att man inte ska döma varandra. Det gör vi ju väldigt lätt.
Ja.
Och därav att hon är en vanlig liksom person som inte har koppling till någon kriminell värld. Mm. Men hamnar i en situation där hon måste, för att rädda sin familj, utfärda vissa grejer. Och som sagt, som jag sa tidigare, ibland är det inte människan som är ond eller avsiktigt gör någonting. Ibland är det faktiskt situationer. Man är visst lite snällare med att döma varandra. Man vet aldrig. Alla har en story att berätta.
Det där är också en grej som, ytterligare en gång så pratar jag om en av gästerna vi har som, han är så långt ifrån endimensionell man kan vara när man väl skrapar på ytan. Jätteläskig typ i pressen, jätteläskig typ i folkmun.
Mm.
Och det är bara en liten sårad kille när man väl kommer in. Liksom. Så att där också, det handlar ju om att, tror jag, en funktionell familj istället för att dysfunktionella. Det är klart, det är ju vad det är. Vissa är ju bara så. Liksom. Det kan vara missbruk eller ja, vad det nu är för något, kriminalitet, någonting. Men tillbaka till den här familjen.
Mm.
Jag ser ju när jag Österrike med min släkt där, hur tät familjen är. Mm. Och så är det ju inte i Sverige, tyvärr.
Det är bara när jag vet, när vi åker utomlands. Jag kan faktiskt bli väldigt avundsjuk så här sent på kvällen, så kan man se familjer. Då pratar jag inte om liksom mamma, pappa, barn, utan då pratar jag mamma, pappa, barn, mormor, farmor, vad det nu är. Alla går ut på en promenad, äter en glass. När man kommer in på fik, det är oftast liksom stor familj med allt från 2-åringen till 70, 80, 90-åringen. Men går man ut här i Sverige så är det oftast par.
Nu går tillbaka till kärnpunkten eller frågan som jag alltid tjatat om. Lösningen, säger jag alltid. Lösningen är familjen. Och när du pratar om det här med vi och ni, okej, för att ibland svenska politiker, en hel del i Sverige, de tycker att vi som har kommit till Sverige har inget att bidra med. Vi har inget. Det är en sak. Men kan man inte börja titta på vissa saker, till exempel? De som har kommit, eller nya svenskar brukar jag säga, inte invandrare. Ser ni inte den här familjen? Precis som du säger, de hälsar på varandra ofta.
Mm.
De sitter och äter tillsammans, gör saker, festar tillsammans. Ser man inte den här psykisk hälsa är mer stabilare hos nya svenskar än hos vanliga svenskar, skulle kunna säga. Plus mycket annat. Ska man inte kunna säga, shit, ska vi inte ta den här modellen och försöka implementera den och jobba med det? Nej, vi sitter här och splittrar på varandra, splittrar på samhället och med det här ni och vi. Och det är helt sjukt att man inte kan. Lösningen finns, som jag säger. Lösningen. Titta bara runt om dig. Nej, vi sitter här och vi klagar på alla problem med invandrare.
Mm.
Men där också så kan jag känna på sociala medier, när man ser till exempel då någon skolavslutning och så är det någon liten tjej som springer ut och skriker, fuck Sverige, jag skulle aldrig göra något för det här jävla skitlandet, jag hatar det här landet, då kan jag känna så här, men varför var här?
Not
för att då är det ju, liksom, då har man ju inte goda intentioner. Och när vi bodde i Kalifornien, hade man gått och skrikit sådär, då har de sagt, vad gör du här? Du behöver inte vara här.
Mm.
Det är inget måste. Och det där är ju också, om man kör den, om man har den retoriken utåt, det är inte heller något som sprider några bra vibes direkt.
Nej, men jag tror också att där handlar det kanske, nu vet jag ju inte just den tjejen, men jag tror att många kanske inte heller känner sig samhörighet med det här samhället.
Absolut.
Och det är där vi har det problemet. Att, låt oss säga att vi har en 10, 12, 13, 14-årig kille som är håller på att utvecklas för att bli en man och ha sin stolthet och behöver trygghet och pondus och allt det som samhället kanske ska ge en. Men istället så blir han nedtryckt för att han är svartskalle, han duger inte, han är konstig, han känner sig aldrig med utan alltid utanför. Varför ska han bry sig? Varför ska han bry sig och kasta skit på marken? Allt från att han kastar papper på marken av den ilsken för att han inte är accepterad. Det är alltid något fel på honom, han är annorlunda, till att han blir en kriminell. Och det tror jag, det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt individuellt hos våra ungdomar och barn, men även hos vuxna. Ja. Hur många har vi inte hört som har sökt jobb och fått byta namn och efternamn för att hitta jobb? Det där är väldigt enkelt om man tänker på det. Det där är väldigt personligt. Mm. Jag ska behöva ändra på det jag står för att bli accepterad.
Exakt. Sen blir du aldrig accepterad. Hur ska du göra med din hudfärg, dina ögon, din dialekt eller accent?
Så är det inte riktigt i USA. Jag har också bott i USA. Jag vet också att du kan vara vad du vill. Du kan vara muslim, du kan vara kristen, du kan ha new age, du kan göra vad du vill hemma. Mm. Men när du är ute så är du amerikan. Du är amerikan oavsett vad.
Det är exakt så.
Och det måste man kunna integrera. För att man måste kunna känna sig som en del av samhället. Mm. För att kunna bidra med någonting.
Men tänk det här att du är ett barn. Du vet själva, eller ni vet själva att barn just nu tittar på nyheterna i alla skolor. Mm. De har den här lilla någonting.
Lilla aktuellt.
Ja. Och då visar de allt nästan. Mm. Krig, bomber, kriminalitet, allt annat. Tänk dig att hemma eller på jobbet eller i skolan eller på bussen, social media, man hör barn som är födda här, kanske vuxna eller födda och vuxna här. De hör det här vi och ni. Vilka konflikter vi föder här. Tror ni att de kommer att känna sig en del av Sverige? Det tror jag inte. Då föder vi hat, segregation, diskriminering, rasism.
Dela på oss. Ja. Det är hela tiden dela på oss. Ja. I allt. Så fort du hittar någonting, dela på oss. Döm andra och döm dig själv.
Helt sjukt att det har blivit så.
Det är obehagligt. Men ytterligare en gång, det är vi som är samhället, så att det är vi som får ändra på det. Jag kommer ihåg en gång, det hände en olycka uppe vid Kungsbron, vid slottet. Det var en kille som låg i vattnet och det stod 20 pers på bron. Vad fan, är det ingen som ska hoppa? Vad är det här? Mm. Är det ingen som hjälper honom, herregud? Ingen hade tanken att hoppa själv, utan du förstår, det är lite samma känsla här.
Jag älskar att du säger det, för att det är så viktigt att vi människor, var och en av oss, tar ansvar. Mm. Det är så extremt viktigt att jag och känna, jag har ansvar för det jag gör, för mina handlingar, för mina känslor, för mina tankar. Jag är den som tar ansvar för det.
Självklart.
Och det gäller allt. Det gäller allt från, jag menar, titta på våra elit. Det är klart att en person som blir elit inom fotboll, ishockey, vad som helst, de har det här tankesättet. Mm. De reser sig upp. De väljer att
de har disciplin. Det är det som är viktigt. Ja.
Som Paolo sa faktiskt, han brukar tjata om det hela tiden. Han är en av mina närmaste kompisar, det är därför jag hånar honom hela tiden. Över hans längd och allt. Men han sa det, för varje gång man blir nedslagen, om man reser sig upp så blir man lite starkare. Mm. Och ja, det är så det är.
Och man måste, och det är också en del av, jag tror att jag lärde mig det senare i livet, att man är aldrig lycklig, utan lyckan kommer alltid med olycka. Det är hand i hand, de går hand i hand. Du kan aldrig bara vara lycklig, och du kan aldrig bara vara olycklig. Det ena gör ihop med det andra.
Ja.
Och veta det. Och veta att du måste misslyckas för att lyckas. Så är det bara. Du kan inte bara lyckas. Under den tiden du misslyckas, då hittar du ditt sätt att vägas.
Ja, exakt. Det är det jag säger alltid. Att misslyckas, det är vägen till att lyckas.
Precis.
Det är ett steg framåt.
Precis.
Men vissa människor backar och börjar gråta. Mm. Det där är tyvärr.
Du gråter också, jag vet det. Trots din hårda fasad.
Jag gråter också.
Även Stena kan gråta.
Men varför har du valt den här titeln faktiskt? Den här
just
titeln?
Av den anledningen att även under de hårdaste huden så lider vi.
Ja. Ärligt talat, jag älskar din titel när jag såg den. Jag kopplade den direkt, precis som Micke sa. Så det här, wow, det här är bra. Hoppas folk får in den. Så att...
Ja, faktiskt när jag har stått och signerat så är det väldigt många som har kommit fram och bara, men shit, jag älskar titeln. Jag är så glad för det, för att jag själv, den titeln kom till mig rätt i mitten, tror jag, av det. Och jag höll fast vid den, att det är just den. Men samtidigt så var jag så... men shit, tänk om jag har hört det någonstans omedvetet och så vidare, så att jag googlade väldigt mycket, men jag gillar den själv.
Jag vet att det här handlar om dig, men jag måste berätta en grej när du nämner det här. När Paolo då ytterligare en gång, vi hade en boxningsklubb ihop förut för länge sedan, och då kom det en kille och han stack verkligen ut. Det var han stack ut, kan man säga. Så räcker det så. Han satt med oss. Han tränade med oss. Och sen efteråt när vi bastade, vilket vi alltid gjorde. Vilket blir då i dubbel bemärkelse en jävligt naken relation. För det går inte att sitta där och spela Tarzan. Ja, du förstår vad jag menar. Så var det en kille som kom in och... Han hängde med oss mycket, han var med och basta och han satt mest tyst. Och så klev han ut efter ett tag och sa att jag är här för att göra en avhandling i sociologi, tror jag var. Han skrev en bok som hette Den brutna näsans estetik, som handlade om de regler, oskrivna regler som fanns på en boxningsklubb.
Ja.
Hur det hade fungerat i samhället. Jätteintressant.
Väldigt intressant. Jätte. Wow. Var det länge sedan?
Ja, det här måste ha varit 25, jag vet inte, hur gammal, 25 år sedan, något sånt. Men det är en liten parentes.
Mm. Man har då andra projekt på gång, eller efter den här succén så tänker du börja skriva som en författare, ta det som ett extra jobb eller som en hobby?
Just nu är det ju som hobby. Jag ska inte avslöja för mycket, men det kommer en till bok förhoppningsvis. Okay. Så jag jobbar på det.
På arabiska eller?
Franska.
Ah, franska. Ännu bättre. Wow. Oui, parlez-vous français. Ah, vad kul.
Men jag ser fram emot, jag är skillnad mot min broder. Jag har inte läst boken, men jag ska verkligen göra det.
Tack så mycket. Jag ser verkligen fram emot att höra era åsikter om det.
Toppen.
Det hade betytt väldigt mycket för mig. För att just att ni är så olika och har så olika perspektiv på det, så hade det varit en...
Jag kommer att läsa absolut det här månaden. Mm. För jag har en hel del böcker. Ibland jag läser 3-4 böcker samtidigt. Mm. Och ibland det är olika språk.
Mm.
Det är jättekul att läsa faktiskt. Mm. Man blir vuxen.
Det är också en sån grej jag försöker i alla fall lite då och då. Nu handlar ju väldigt mycket, mina sociala medier handlar ju väldigt mycket om boken just nu.
Mm.
Men ibland försöker jag flinka in liksom läs.
Någonting, yes.
Någonstans läste jag nu, inte så länge sedan, det var någon citat eller någon som sa att läsa handlar inte egentligen om att läsa, utan det handlar om att lyssna.
Mm. Ja, självklart. Man blir en bra lyssnare. Ja.
Vi är så vana i dagens samhälle att prata så mycket om oss själva.
Yes.
Det kretsar runt om oss. Men sociala medier också, det handlar om mig, my page. Liksom, det handlar om mig och så vidare. Men någonstans bara stanna upp och läsa och lyssna. Det spelar ingen roll om det är en faktabok eller om det är en fiction. Det spelar ingen roll, men bara ta in.
Men där har ni funderat någon gång, varför har vi en mun och två öron? För att vi ska lyssna mer än vad vi pratar. Vi ska lyssna mer. Men problemet folk ibland här lyssnar inte på vad du vill säga. De stänger sina öron och väntar så att du är klar. Sen, vänta lite. Har du hört vad jag sa? Nej. Så du vill bara få ut någonting. Och där är ganska sjukt.
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family. Förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.
Men som avslutande frågor, vad har du för råd till samhället?
Jag har väldigt många.
Det blev lite stopp där.
Väldigt många. Men... jag tror att jag skulle nog ändå säga det som vi pratar om just nu. Att vara lyhörda. Vara lyhörda mot varandra. För jag tror med lyhördhet kommer så mycket.
Mm.
Det kommer förståelse. Med förståelse så dömer vi inte varandra.
Nej.
Men vi hjälper varandra. Vi får medkänsla för varandra. Och så vidare och så vidare. Så jag tror ändå lyhördhet. Vi har inte en regering idag som är så lyhörda.
Tyvärr. De vill bara splittra på oss. Och hoppas att de ska inte lyckas.
Nej.
De har lyckats en del och vi ska jobba eller motarbeta det. Så vi ska...
jag tror inte bara den här regeringen. Jag tror att det är politiker generellt.
Absolut.
Att de kör efter egen agenda.
Absolut.
Som jag sa, jag har varit uppe så många gånger och mött alla... flygla vad man säger. Det är vänster och höger och allt möjligt. Men det är... alltså...
sen är det också så att ibland kan jag känna att det är så lätt att sitta och döma våra politiker. Vare sig om det är vår eller om det är Trump eller om det är Putin eller vem den än är. Och där tänker jag oftast att vad jag saknar från våra ledare över världen, det är ju att vi ser ju inte helhetsbilden. Vi förstår ju inte deras strategiska plan. Vi förstår inte vad det är de vill åstadkomma, förmodligen ekonomiskt. Och det är någonting som jag saknar och önskat att man hade kunnat få till sig. Och kunna påverka det. Okej, men ni har en strategisk plan att ni ska gå det här hållet. Så där skulle jag vilja vara med och liksom påverka i de små delarna. För att inte det ska bli på det sätt som det har blivit. För då blir det någonstans en förståelse som man själv tar in och en förståelse som de får från sina medinvånare.
Mm. Jag kan känna att om jag skulle ha ett problem, jag har aldrig något problem.
Nej, såklart.
Nej, men om jag skulle ha ett problem som jag inte kunde hantera och någon kom och erbjöd mig en lösning, så skulle jag titta på lösningen, dra det med några andra okunniga som var i min närhet och sen skulle jag köra.
Mm.
det finns väl inget värre än när folk bara sitter och gör ingenting. Angående det här nu med kriminalitet och politiker och sådär. Varför tar de här politikerna inte den hjälp som finns? Och jag talar inte bara om min metod eller de killarna jag har med mig. Utan det är alla som gör någonting, som jobbar för att få stopp på det här. Som inte kommer till tals. Det är katastrof.
Och när du säger så drar den mig lite grann till vår kulturvärld i Sverige. Alltså det kulturella. Och jag tänker, jag har börjat titta på en del danska serier och danska filmer. Jag älskar danska filmer. Mm. Jag tycker de är så extremt skickliga. Och det som egentligen lockar mig där, det är att i deras filmer eller serier så är de så kritiska mot regeringen.
Mm.
Om jag jämför det med den svenska filmindustrin, vi har ingen serie, vi har inga filmer där man går direkt på regeringen på grund av detta och detta och detta. Och ändå har vi en regering som idag inte tydligen funkar.
Nej.
Men det är inte bara filmer, utan tittar man på kulturvärlden, liksom böcker och journalister. Jag menar, jag blev journalist för att jag var sugen på att liksom dra ut verkligheten och visa det för forskare och människorna och ändra riktning och påverka. Vi har inte den journalistiken längre. Vi har inte den kritiska ögonen där vi kan... Där egentligen yttrandefrihet kom till från första början.
Det finns inte.
Ja. Och där brister vi väldigt mycket. Absolut. Sen varför finns det olika teorier och finns säkert olika sanningar i det. Mm. Men där känner jag också att vi borde uppmuntra människor som är inom kulturvärlden att höja sina röster ännu mer.
Mm. Då blir man motarbetad direkt när man säger sanningen, tyvärr. Yttrandefrihet är ibland, man ser det bara på papper. Och sen, vad är för förklaring? Kolla bara vad som händer runt med hela världen. Eller bara i Sverige. Så att, det är sjukt.
Men det finns hopp.
Ja, absolut. Ja,
och jag kände det fan vad bra du säger. För jag kände att vi pratar väldigt mycket negativt. Och det är klart att det finns hopp. Och det finns fortfarande människor som ni som tycker om och brinner för att göra en förändring. Och där jag tror det är väldigt, väldigt många. Speciellt nu efter... den här tragiska Örebro-händelsen.
Ja.
Jag har sett extremt mycket många människor som har varit i sina sociala medier och talat. Det glädjer mig. För att det är väldigt många som vill ha en förändring.
Absolut. Men där kommer jag in. Där är jag jättekritisk. Det räcker inte, och nu gjorde vi det, tände ett ljus för Örebro. Man måste göra någonting.
Absolut.
Det går inte att sätta en flagga på sin profilbild för att visa hur man supportar. Fan, det skiter väl dem i.
Mm.
Det, man måste göra något hands on, annars så kan man lika gärna fortsätta och kolla på vad det nu kan vara för något.
Och någonstans tror jag att vi måste också påminna oss själva hur ont den gör att det här är 10 liv som har gått... förlorad. Helt orättvist. Och att kunna kämpa för att det blir en förändring.
Mm. Det tror jag 11 liv var det till och med.
Nej, 10.
Var det inte
han? Ja, 11:e, det är mördaren.
Ja, men det var också ett liv.
Ja,
varför hade han ett gevär och så vidare? Varför funkar inte kontrollen?
Mm.
Jag menar, han kunde ha gjort ännu värre saker.
Det är massa frågor som vi skulle kunna bjuda in hos Marie. Jätterolig och intressant att diskutera med dig faktiskt. Du har mycket bagaget. Jag tog en kopia av min senaste bok till dig som heter Gängkriminalitet och tystnadskultur.
Mm.
Det är en kopia till dig.
Tack.
Varsågod.
Så
hoppas du gillar den.
Ja, klart. Som jag sa, jag googlade dig och jag såg det. Och det som fångade mig mest, nu har jag ju läst och träffat så mycket gängkriminella och det var inte den som fångade, men tystnadskulturen.
Ja.
Det ska bli väldigt intressant.
Sen det som jag tycker är intressant i min bok, det är att jag pratar inte om olika grupper och nätverk. Nej, det gör medien redan. Jag pratar om, eller jag skriver eller forskat, är mekanismen bakom hur det har blivit så. Varför blir man kriminell? Varför man väljer den vägen? Och vilka lösningar har? Så det är det.
Det är intressant.
Tack så hemskt mycket för att du kom.
Tack för att jag fick komma. Verkligen jätteintressant.
Idag har vi haft med oss Rose Sarimi. Tack för att du kom. Tack för att du gästar vår podd och delar med dig av din resa och insikter. Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4.
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.